Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Känner du dig deppig, Pernilla?
Har vi börjat podda?
Nu har vi poddat.
Men gud, hör folk vad jag säger nu?
Nu är du direkt till hela svenska folket.
Eller kanske inte hela.
Men,
nej, men några. Ganska många.
De viktigaste hör dig nu.
Ja.
Ja, men jag undrar, är du deppig?
Jag är inte dugg deppig. Jag borde vara det i dessa tider.
Ja, men om du hade svarat ja där, så skulle du kunna bege dig till Karolinska sjukhuset. För de har något experiment nu när de testar magic mushroom mot depression. Alltså vi pratar, nu är det knarkarnas paradis på Karolinska sjukhuset. För tydligen, jag läser innantill nu, forskares intresse för psykedeliska substanser har vuxit genom åren. Det märker man ju också när man läser i USA om marijuana och den här medicinska marijuana som finns där och som man ser klipp på internet, gör mirakel med människor. Men nu ska de prova det. Så det är en liten studie där med att man bara undrar.
Men vad konstigt, för vi pratade om det. Jag var på middag igår med mina kompisar Jennifer och Sanna. Och då pratade vi just om... för Jennifer pratade om någon drog som är väldigt stor på Bali. Mm. Som hette något specifikt, jag kommer inte ihåg. Och att det man är rädd för med sådana här psykedeliska... är att det ska liksom att...
Att man inte ska vakna upp, att man ska stanna kvar.
Att man stannar kvar i det, exakt. Och att man inte vet riktigt hur det slår. Någon kanske blir jätteglad och lugn harmonisk, men någon kan ju bara se syner och bli knäpp. Och så just att man fastnar i det, det tycker jag låter läskigt.
Alltså jag är så antidrog, jag har varit det hela livet. Det var så roligt, jag hade haft inspelning med så här öppna eldar, vi hade grillat korv typ. Och så kom jag hem och så Len också bara, mamma du luktar rök. Och jag bara, ja. Han bara, ja du kanske röker. Och sen skrattade han, du vet det var typ det roligaste. Han kunde inte ens tänka sig, för att jag är så anti-rök liksom. Han bara, att du skulle röka. Och jag bara, ja. Är det så tokigt då? Liksom. Nej, men jag är ju... Just när det gäller droger. Och när folk pratar om så här, åh, det är så kul, vi måste testa. Och jag, någonstans eftersom jag vet och förstår att droger är väldigt, väldigt stort i ungdomars värld nu. Tyvärr.
Ja, hemskt.
Men någonstans så kände jag så här, åh, gud, jag vet inte ens vad jag neggar om. För, eftersom jag aldrig har provat. Så att man är så här... Jag vet inte ens, jag läser att det är farligt, eller som du sa det, att man fastnar och så vidare. Och man försöker då säga och informera sina barn. Men jag har ingen aning egentligen, jag har inte provat det.
Nej, men gör som jag sa ju det. Jag skrämde ju mina barn när de var i tonåringen och sa att bara så ni vet att tar ni någon drog, ni har ingen aning om vad som kan hända. Ni kanske tror att ni är stålmannen eller en fågel och ställer på en balkong och bara liksom tror att ni kan flyga. Det har jag ju hittat på själv. Men det har ju funkat. Ja. För det har de sagt att det där skrämde skit ur oss. Jag var perfekt.
Ja, jag ska inte nämna några namn, men ett av mina barn kom hem nyligen. Och så hade varit ute en sväng och så kom han hem och jag bara, vad har du gjort? Jag har mött upp spritbussen eller vinbussen eller vad det nu heter. Jag bara, va?
Vodkabussen.
Ja, jag bara, du skämtar. Vadå? Ja, men för då hade han ju frågat tidigare om han fick vin av mig.
Och du sa nej.
Och jag sa nej. Mm. Och då han bara gick ut och köpte. Och jag bara så här, men skämtar du, April? Du får inte dricka. Du är för ung liksom. Okej, fast jag inte säger några namn så är vi nu nere på 2 av 4 i alla fall.
Men jag kan säga, kid, det här är inte okej. Ditt beteende är inte okej.
Ja, nej, men i alla fall. Och då säger han, vadå? ska jag inte ta hem, ska jag gömma i skogen eller? Ja, du vet, förstår han, så konstiga argument.
Så han menade att lika bra att vara ärlig.
Ja.
Åh, vad svårt. Och du det tog inte ifrån honom
det? Nej, jag håller, det finns fortfarande kvar här, men jag håller på och jobbar upp någon slags kraft att marschera in i rummet och ta det här ifrån honom.
Men får jag fråga vad det var för alkoholsort?
Öl och vin.
Ja, men det var okej. Det är ju spriten.
Ja, fast han är 16 nej, han, år. Är nu, nu är vi nere på ett barn. Nu är jag nu är vi nere på ett barn.
Vem kan du vara? Jag ska inte nämna några namn. Det är en han och han är 16 år. Men det är ett av mina barn. Jag säger inte vilket. Supersvårt.
Nej, men alltså det här. Och jag förstår ju att... Nej, men alltså så mitt föräldradilemma är ju då... Jag har läst på och det sägs ju överallt att man ska inte servera alkohol i hemmet. Man ska inte vara så här, åh, nej, men ta ett glas vin här hemma. Nej, det är inte bra.
Nej.
Man ska inte tolerera att de dricker vad man vet, samtidigt som någonstans man vet att det här händer då utanför för min kontroll. Mm. Alltså det händer på fester, det händer ja, när de inte är hemma. Och då när han kom hem med det här så då ställs jag helt plötsligt inför att jag måste göra en markering. Så ja. Jag håller på att samla kraft till det.
Och vi pratade om det innan vi började podden. Jag tror att det var ju jättemycket roten till mig och Bianca att vi bråkade så fruktansvärt mycket. För jag var ju liksom militant med... Mm.
Och det är det man ska vara. Så det är det jag måste göra också. Jag måste
ta bort den där jäkla... Och det är som du säger, de får ju tag på det ändå. Men mycket, mycket hellre... öl och vin än att det är stark sprit. Mm. För det klarar ju inte ungdomar av. De har ju ingen koll på hur mycket de ska dricka eller inte. Och det kan ju verkligen göra att de blir superdåliga. Och
Jag försökte också säga så här att en fotograf jag jobbar med nu, han en bekant till hans dotter blev blind av ful sprit.
Ja, och det är det man är rädd för.
Ja, och jag verkligen försökte säga det så här. Men
blev hon det?
Ja, hon blev blind av ful sprit.
Det måste du berätta.
Ja, jag ska säga det, men då tror jag tänker att han tror att jag hittar på.
Nej, det är det.
Som är så här för då frågade jag, vad har du köpt? Mm. Och då sa han ju vin och öl och jag bara, men du vet att sprit till exempel, de häller ju i den här ful spriten säkerligen i vodkaflaskor.
Vodkabilen ska man ju inte handla av. Det är en jäkla luffare som åker runt och lurar barn.
Ja, och hembränt och skit liksom. Så här. Ja. Nej, det är så jäkla svårt tycker jag att vara förälder nu i de här åren jag har framför mig med båda mina killar, för att jag har ju varit där själv. Man vet att det här testa gränser och hit och dit, och jag var ju inte så alkoholig och så, men att testa gränser på annat sätt liksom, att man försvinner eller inte ringer hem eller... Oh, det är jätteläskigt.
Men jag säger det. Om bara alla liksom, ungdomar kunde lära sig att alltid, vad som än händer, alltid höra av sig med ett sms eller någonting. Det gör ju en själv så mycket tryggare. Liksom.
Men det har faktiskt Texas då knäckt. Att han, som är den nu som testar gränser mest och är ute... Jag har sagt det så här, var du än gör, snälla, skicka ett sms om du blir sen eller var du är. Och det gör han. Mm. Det är som att han har förstått att det håller mig lugn. Mm. För annars så kommer jag vara ute där i bilen och marschera in i morgonrock och vara pinsam på någon fest någonstans. Ja. Liksom.
Nej, men jag hade ju så många sådana nätter när jag låg vaken och var orolig både för Bianca och Oliver specifikt. När de inte kom hem och man vaknar mitt i natten och man har skrivit, nu går jag och lägger mig, hör av när du kommer, så plötsligt klockan 4 på man bara, och så har man suttit helt livrädd och bara, kan inte ringa runt för det är för tidigt, så väntar man till klockan blir typ så här 7, nu kan jag börja ringa runt varenda kompis i hela telefonboken, och till slut då så hittade man då någon mamma som sa, ja, jag går in och kollar, jo men Bianca ligger här, hon har sovit över hos Gördis eller vem det nu var, och man bara, men alltså hade jag bara fått ett sms om det, jag sov hos Gördis, så hade jag sluppit hela den här natten av oro och ångest.
Men det intressanta är ju nu när jag tänker efter att jag tror inte mina föräldrar låg vakna och var oroliga för mig.
Nej, men jag tror inte att de var inte så oroliga.
Nej, men varför var inte de oroliga?
Kanske
för
att det inte gick att få tag på en på samma sätt.
Nej, det var inte mobiltelefon. Det var liksom, men ändå så borde ju de legat vakna och väntat på att man skulle komma hem.
Ja.
Eller så, jag bodde ju i den åldern hos min pappa och han... det var så roligt, för att han var ju gift med en ny kvinna då, som jag hatade. Mm. Alltså jag hade så svårt för henne. Och varför hade jag svårt för henne? Jo, för att hon försökte sätta gränser och regler.
Ja.
Då var hon jobbig jäkel liksom. Mm. Så att när jag gick ut och var på disco och sånt där som man var då och kom hem sent och klättrade ut genom fönstret, gjorde jag, låtsades gå och lägga mig, klättrade ut genom fönstret, gick på disco och klättrade in genom fönstret, du vet, så ingen visste. Hon var ju den som försökte sätta regler, men nu efterhand så har jag förstått att hon gjorde det för att hon försökte bry sig. Men då var det bara, åh, vad hon förstörde mitt liv som hade kunnat vara så roligt liksom. Men min pappa, han var så här, nej, men han var ju också väldigt knasig och extrem, men han var ju så här, nej, det är bra att du träffar så många killar som möjligt så att du inte gifter dig med första bästa. Man bara, jaha, nu när man tänker på det, kanske inte.
Jag ska inte gifta mig, pappa, med första bästa. Nej, men det är väldigt också viktigt att man liksom har, eller viktigt, men det är ju fantastiskt att man kan ha en bra relation om man då är separerade som vi är med våra andra papper. Ha en bra relation med papporna till de andra barnen, så man kan diskutera med dem, vad tycker du, och att man känner lika liksom. Så att man kan hjälpas åt med att sätta gränser också tillsammans.
Ja, men jag kommer ihåg när Cindy fyllde 18, alltså på exakt hennes 18-årsdag så var hon på någon fest. Och jag hade då bestämt att jag skulle åka in och hämta henne från festen när klockan var 12, säger vi. Och sen när jag åkte in så mässade hon bara, nej, jag stannar ute lite till.
Ja.
Jag bara, okej, men jag är ju här i bilen på Strandvägen eller vad 17 jag var. Nej, men alltså det blev en efterfest. Och då bara, okej, ja, hon är myndig och nu är vi där då. Och då bara bestämde jag mig, nej, men nu får jag hoppas att mina värderingar, och nu är hon väldigt försiktig av sig i och med narkolepsin och sådär. Jag bara bestämde mig, jag ska inte oroa mig. Punkt. Mina värderingar sitter nu där, hon vet vad jag tänker och vill, hon vet att jag finns där, hon kan ringa mig, jag kan hämta henne var som helst, när som helst, och jag löser det. Men jag kan inte ligga vaken och vara orolig. För då blir
man
knäpp,
måste ju liksom släppa det till slut. Ja. Men det var också, jag tyckte också var lite skönt när de blev myndiga. För då bara, kan man andas ut lite. Nu måste jag släppa taget. Nu är den här personen myndig och är faktiskt räknas som vuxen. Liksom. Men sen tyckte jag också att det var mycket jobbigare med Bianca också. För att hon var tjej. Ja. Men man är mer orolig för tjejer. Tjejer är mer utsatta och sådär. Sen sa ju mitt ex då, som var polis, han sa att det där stämmer inte alls, sa han. För att killar är de som råkar ut mest. För det är de som hamnar i bråk ofta liksom.
Då är våldet inblandat.
Då är våldet inblandat, ja. Men som tjej är man ju rädd liksom för andra saker såklart. Men ja, nej. Jo, jag
ja, du har några år kvar. Jag är liksom mitt i det just nu. Spännande fortsättning följer. Efter podden ska jag marschera in i hans rum och ta spriten.
Ja, men det egentligen skulle du ta den alltså.
Jag ska göra det, även fast jag vet att den...
Han kommer bli galen.
Han kommer bli galen och han kommer framförallt lösa det på något annat sätt. Det är ju det som blir lite frustrerande då. Men nu ska jag, apropå Cindy...
Så vi
ska
väl be andra föräldrar kanske att mejla oss och ge, vad tycker ni? Vad har ni för råd?
Ja.
För du sitter ju verkligen i ett dilemma.
Snälla, mejla på valgren.vistam@gmail.com och ge era historier gärna, så kan vi ju faktiskt fortsätta prata om det här i nästa podd. Det är väldigt intressant och det är säkert många som har liknande problem.
Ja, ja.
Men i alla fall, på en morgon när jag vaknade...
Vet du vad du gör? Om det är skruvkork, häll ut vinet och så ersätter du med så här cider eller någonting. Han kommer inte märka någon skillnad. Han vet ju inte...
Vet du vad? Jag fick faktiskt...
Och alkoholfritt öl.
Ja, jag fick nämligen...
Smaka likadant.
...present av en jobbakompis. Så fick jag present alkoholfritt vin. Jättegott. Men det var... Jag vet att det är alkoholfritt.
De fattar inte.
Han vet inte att det är det. Kanske det. Och det kommer säkert vara så här placebo. Han kommer bara... bli jättefull av det där. Nu ska jag gå vidare. För att jag fick nämligen ett sms när jag vaknade en morgon. Och då ser jag att... det är min dotter Cindy då som har skickat mig ett sms. Typ 5:30. Men hon har ju narkolepsi så hon har ju lite knasiga
sovvanor. 5:30 på morgonen.
5:30 på morgonen. Då har hon skickat, eller 5:27. Mor, det är roligt att alla mina barn kallar mig mor.
Ja, vad roligt.
Ja.
Det är bara ett av mina barn.
Ja, mor. Mor, kan du be om ursäkt för hur dum du var mot mig i min senaste dröm? Jag bara, ursäkta mig, vad har jag gjort? Liksom. Och då la jag upp det här, jag la upp det på Instagram för jag tyckte det var så himla roligt. Och då fick jag då lite svar på andra då. Känner igen detta, har en dotter som har narkolepsi och det kan komma lite roliga frågor och tankar som hänt under natten. Eller bara när man sitter och pratar med henne och hon svarar när hon har då en liten så här mikrosömn. Och en annan skriver så här, jag drömde en gång, det här är Sissi Lundback som har skrivit med Z. Jag drömde en gång att min man sprang efter någon jävla Barbro på sitt jobb. Denna Barbro finns inte på riktigt. Så när vi vaknade på morgonen sa min man, god morgon. Då svarade jag, din jävel. Min man som känner till att jag kan drömma precis vad som helst undrar, jaha, vad har jag gjort den här gången då? Och så fick jag berätta det för honom då. Hur roligt att... och sen så skriver Lina Johanna 77, jag kan vara arg på min man en hel dag för något han har gjort i min dröm och jag kan liksom inte släppa det. Nej, när man vaknar upp och är så här superarg. Tittelin skriver också, min pappa kan också göra det eftersom han flätade håret så hårt på mig i natt att jag tappade, alltså i en dröm. Han är 71 år för övrigt, har aldrig flätat mitt år. Så hon drömde att hennes pappa, alltså en sån här drömtolkning.
Ja, är ny, det är ju spännande.
Undrar man, vad betyder det att man drömmer att ens pappa flätar ens hår alldeles för hårt? Det känns ju som att man kan spinna vidare på det alltså. En Lotta Paulnitz gillar att det är fler barn än mina som är 27 och 29 som säger mor. Drömde att alla fick sin julledighet beviljade utom jag, med motiveringen att jag har haft så långt ledigt i sommar på grund av en operation. Så att hon var liksom arg på sin chef när hon gick till jobbet.
Ja, men gud.
Nej, men jag håller med om att det är roligt när man har drömt någonting på natten. Speciellt om man drömmer när det är lite sexigt sådär.
Gud, alltså, jag drömmer aldrig. Jag drömmer vare sig läskigt, roligt eller sexigt. Sexdröm tror jag aldrig jag haft i hela mitt liv.
Är det sant?
Ja.
Nej, men gud, det är ju riktigt trevligt, håller jag på att säga. Men det jobbiga är när man drömmer en sexdröm om någon som man inte ens i huvud taget har tänkt på det sättet. Mm. Och sen då så påverkar liksom hela ens relation när man träffar, om vi säger att ni är en arbetskollega och så bara, hej, hej. Och så känns det som att
du vet, man har gjort någonting. Ja, det är någon spänning i luften där.
Det är någon spänning i luften som den här personen bara, vad konstigt du beter dig, Sofia. Ja, men det har jag berättat tidigare om Robert Gustafsson.
Ja, du hade...
Ja, jag kan berätta det igen.
Ja, för jag glömde...
Jag drömde då en sexdröm om Robert Gustafsson. Den äldre ska jag lägga till, inte den yngre.
Han heter Björn Gustafsson.
Ja, men det kanske finns någon annan Robert Gustafsson.
Ja.
Okay. Jag drömde en dröm om Robert Gustafsson då, den äldre. Och men den
alltså,
äldre...
Otippat ändå, för han är inte din typ, Sofia.
Ja, men efter den där drömmen så tycker jag...
Ja.
Nej, men i alla fall så pratade jag om det här, för jag gjorde morgonradio på den tiden. Mm. Så att jag pratade om det i radion för att jag är transparent och delar med mig av mina livserfarenheter. Så här. Ingen mer med det, de skrattade gott åt det, att jag drömt sex med Papphammar liksom. Mm. Eller Jönssonligan, vad nu heter karaktären.
Papphammar var Gösta Ekman. Och Jönssonligan också. Du tänker på Gösta Ekman. Är det honom du har drömt om?
Nej, det är Robert Gustafsson. Varför glömde jag ihop dem för? Okej. Okay. Mm. Jag skit i Papphammar och Jönssonligan.
Men Robert Gustafsson är ju liksom...
jag vet.
Killinggäng.
Är de ens lika?
Med
lite kanske.
Illen och...
jag vet vem Robert Gustafsson är. Det är ju typ min hemliga älskare, fast det är min dröm bara.
Exakt.
Ja. Okej, okay, i alla fall. Pratar jag om det och sen så var det ingen med det. Men sen så sitter jag på någon föreställning på Börsen och så kommer fram en dam och säger halloj, hej. Och då säger jag hej. Jaha, du drömmer tydligen sexdrömmar av min man, säger hon.
Nej, det var det Lotta.
Jag bara, fast hon tyckte det var roligt också.
Ja,
men jag har inte, alltså jag har inte pratat om Robert om det här.
Nej.
Nej, men du känner honom. Är han lite sexy?
Jag känner Robert och han är väldigt rolig och härlig och en väldigt begåvad man. Men jag kanske inte skulle sätta honom på min sexigaste killar i Sverige-lista. Men det är jag det. Det finns ju säkert många andra som tycker att han är supersexy.
Mm. Herregud.
Som du till exempel.
Men du har ju varit på julshow. Och det trodde man ju inte ens skulle existera i dessa tider. Nej. Berätta liksom, du var på Börsen.
Jag var på Hamburg Börs och det kändes så himla härligt och konstigt, overkligt att gå på show. Mm. Det är då Edvard af Sillén som har gjort min show, som har satt ihop Måns Zelmerlöw och Per Andersson och som har gjort en julshow som heter Tomten och bocken.
Men hur ens vågar man göra det?
Ja, men de gjorde det på väldigt kort tid och med ganska små medel liksom. Det är ingen storslagen show så, utan den är lite, men den är väldigt rolig och trevlig. Och de gjorde det just för att vi får ju faktiskt ha underhållning för 250 personer om man sitter ner och äter samtidigt. Mm. Så är det ju.
För än så länge, säger jag.
Ja. Än så länge, ja. Och under väldigt ordnade förhållanden. Alltså det var, de stod med munskydd i garderoben och de stod med munskydd och tog emot den. Man fick sprita händerna på en gång. Man blev direkt visad till sitt bord. Stannade man och minglade och stod och pratade med, för halva kändis-Sverige var ju där. Och stod man då, stannade till vid något bord och började prata med dem och sa, tyvärr, ni måste gå och sätta er på en gång.
Utsvultna kändisar som inte har varit på premiär.
Precis, bara, vad fan. Ja. Så att man satt bara vid sitt bord och då var det ju då i sällskap med max 4 och så var det mellanrum mellan borden. Så det var ju otroligt, jag kan säga så här, det var så mycket mer coronasäkert än vad det är på Åhléns eller Ikea eller Ullared eller i tunnelbanan eller på bussar, alltså förstår du? Så att väldigt, väldigt bra ordnat. Vi åt vår middag och så tittade vi då på den här fantastiskt roliga showen. Det var jätteroligt. Det var så härligt att få skratta lite. Mm. Och jag tror att folk behöver det här. Sen kommer ju folk rasa. För just nu är ju folk rädda igen, märker man. Och det är väldigt mycket nu. Jag märker det på min blogg och på min Instagram. Att du, hur kan du röra dig ute bland folk? Och hur kan du fortsätta jobba? Vi borde ställa in inspelningarna. Jag får inte gå ut och äta middag. Jag får inte umgås med vänner. Jag ska umgås med bara dem i mitt hushåll. Vilket betyder
knappt det, ska jag säga. För att så fort man lägger, om jag lägger upp en bild på mig och mina barn, så får jag skit för det också.
Alltså,
det är helt galet.
Men det är helt galet. Så menar du att jag ska sitta instängd hemma med bara Theo? Som ändå är i skolan varenda dag och träffa folk och lärare. Alltså det går ju inte. Det är klart att vi ska göra allt vad vi kan just nu. Vi ska hålla distans och vi ska inte... Jag reser inte. Du och jag skulle ju resa till Marbella. Vi ställde in den resan. Mm. Det går fortfarande flyg dit. Vi kan resa om vi vill.
Men jag la upp en bild på mig. Vi hade sista inspelningsdagen av den här säsongen av Sofias Änglar då, igår. Och då la jag upp en bild på mig och fotografen. Vi tog en massa bilscener.
Ja, Micke.
Och då genast bara... brist på respekt att du fortsätter jobba i pandemin. Och jag bara, då kändes det som, är det ett självändamål att sluta jobba i pandemin? Vi är ju ett rätt tajt gäng som har jobbat nu i 8 veckor tillsammans. Och vi testar oss och vi har superstrikta regler. Det spelar ingen roll. Alltså, men då blev det faktiskt en diskussion på just mitt Instagram omkring det, att hallå, och jag skrev direkt, det är jättetråkigt om inte du kan jobba, för att det är ju inte alla yrken som kan.
Nej.
Jag menar även inom vården och så, det går ju inte att sluta jobba för att det är en pandemi, tvärtom så är det ju, kanske man måste kicka in ännu mer.
Precis, och restaurangerna är fortfarande öppet och de är ju helt knäckta nu, för nu kommer den nya regeln med att man får inte servera alkohol efter klockan 10, vilket är otroligt dumt, för hade de tänt på den till klockan 11 istället, så hinner restaurangkrögarna få in 2 sittningar istället för bara en, som det blir nu, vilket gör att de förlorar massor med pengar. Och det är ingen skillnad. Det är inte så att vi minskar smittan om vi håller öppet, om vi stänger klockan 10 eller klockan 11. Det de vill få bort, och det tycker jag är helt rätt, stäng ner alla nattklubbar. Gör det, absolut. Och att folk inte får festa och bli fulla och ansvarslösa så sent på kvällen. Men att hålla på och vad det ska göra för nytta att stänga, att du inte får servera alkohol efter klockan 10, när det kan rädda krögare och deras inkomst och ekonomi efter klockan 11, eller flytta på till 11, det förstår jag inte. Och sen folk som har rasat nu då också över Pers och Måns show, att varför ska man ens ha show i tider som dessa? Ja, men folk behöver väl ändå...
Men man måste ju försöka hitta andra sätt att komma åt det.
Men... Ja, det är ju så säkert, coronasäkert, det är det jag menar.
Men det vi har kommit fram till, och vi har också fått mail faktiskt ifrån en Frida Almqvist. Det man har kommit fram till, man kanske måste skratta åt eländet, det är ju att det här viruset är lite bortskämt. Det är ett porsigt virus helt enkelt.
Är det det? Lite av det vi vet hittills om det bortskämda viruset covid-19 här i Sverige. Viruset verkar gilla barer, affärer och museum väldigt mycket, men inte restauranger, bussar och skolor. Jag måste nog ha varit korkad hittills, för jag har inte riktigt förstått att viruset har preferenser för när det väljer att titta fram och hoppa över till andra människor. Är det någon här som har kollat upp vilka intressen viruset har? Lite har jag lyckats lista ut efter ledtrådar från virusgurun Tegnell på FHM. Folkhälsomyndigheten. Corona verkar gilla Halloween, konst och att spendera pengar. Och att ägna sig åt sporter ihop med människor över 15 år. Åka tåg verkar det tycka bättre om än att åka T-bana och buss. De jobbar hellre i kontor än i butik och absolut inte inom vården. Skulle vårdpersonal ändå smittas så sker det förmodligen på ICA. De som jobbar på kontor smittas däremot mer troligt på jobbet än när de handlar på ICA. Viruset känner även av vilket land det befinner sig i och anpassar sig efter det på ett föredömligt vis. I Sverige är det inte en aerolsmitta. Vad svårt ord.
Det smittas ju då via
aerolsmitta
med i luften.
Ja, men i andra länder går det bra att vara det. Men det mest imponerande är ju hur det alltid lyckas drabba andra länder värre än vårt. Oavsett vad dödstalen säger så måste det ju anses vara skickligt. Viruset gillar att hoppa från barn till vuxna i speciella situationer, som när 70-åriga farmor sitter barnvakt och de pysslar tillsammans. Ett ganska åldersdiskriminerande virus, eftersom 64-åriga matteläraren Agnes absolut inte kan smittas när hon förklarar mattetal för ett barn.
Nej.
Viruset ger upp så fort det ser ett visir, men vid blotta åsynen av ett munskydd blir viruset alldeles pilskt och börjar reproducera sig.
Reproducera?
Ja, det fattades faktiskt inte här, så jag läser som det stod. Hej vilt! Viruset kan krypa och sova en stund, ja, flera dagar i näsan på ett barn, där viruset plötsligt blir inaktivt och förlorar sin förmåga att ta sig vidare, oavsett hur mycket barnet nyser, snorar och kladdar. Det vet också att det inte får angripa ombord på flygplan. Viruset tycker framför allt om att fira jul med familjer. Det känner virusguren Tegnell på FHM till, trots att viruset ännu inte fått utöva just det intresset ännu. Baserat på någon hemligt stämplad studie framtagen av FOM, ett genuint högtidsvirus med andra ord, en riktigt sällskapssjuk liten rackare. Men återigen, framförallt avskyr viruset barn, och lokaler med barn är därmed säkra. Om en mormor eller morfar finns i närheten förlorar dock barnet sitt beskyddande kraft. Viruset är särskilt förtjust i olika bilträffar utomhus. Men om bilarna står på GKs parkering håller sig viruset borta. Även inne i varuhuset kan viruset inte föröka sig bland 3500 människor. Normalt släpper de in 7000 personer. Men efter att ha halverat antalet bröt viruset alla avtal med GKs. Det var inte längre lönt att hålla till där. Istället uppehåller det sig numera i folksamlingar större än 50 personer.
Ja.
Under 50 är inte lönt. Bara på restaurang där det räcker med 9 personer för att viruset
ja,
ska föröka sig.
De gillar att käka gott viruset.
Ja, oklart om det fungerar att de 9 personerna sitter ner dock. För viruset smittar ju inte människor som sitter ner.
Just det,
det var ju exakt så på börsen. Ja. Tror inte vi har att göra med ett intelligent virus, eftersom det verkligen inte gillar att gå i skolan. Skolkar hela dagen för att hänga i köpcentrum och på ravefester. Friskt är det i alla fall. Har aldrig uppsökt sjukvård eller apotek. Vad det tycker om julbord är ännu oklart. Någon som har faktacheck på virusets intressen? Kanske rent av en bucket list från säker källa. Ja, lite roligt skrivet ändå. För man måste ju få skoja i tider som dessa.
Ja, det känns som att väldigt, väldigt många har corona just nu. Var femte stockholmare läste
jag. Ja, jo, men jag känner också ganska många som har viruset. Och vi testar oss hela tiden i vår produktion, Valgens Värld. Så kör vi test varje morgon innan vi börjar. Vi topsar oss i näsan och kollar då att vi inte har corona. För att vissa har ju fått det, och då vill man försäkra sig om att det inte sprider sig.
Kid har det, kan jag berätta. Kid, min lilla son, och några i hans band.
Mm.
Det började så med någon annan som hade tappat lukt och smak. Och testa inga andra
symptom
förutom att tappa lukt och smak. Och då testade sig Kid, och då hade han det, men hade lite ont i halsen. Så det blir så förrädiskt då. Han har blivit smittad av någon som knappt har symptom, och han har knappt symptom. I vanliga tider hade inte han ens varit hemma. Nej. Alltså han hade ju gått och jobbat.
För han tror att han är frisk.
Ja.
Och det är det som är, det är jätteknepigt självklart att man kan gå runt och vara, jag har två nära vänner som har testat sig nu för antikroppar.
Mm.
Därför att de upptäckte att deras son hade antikroppar och han hade visserligen varit sjuk men de tänkte inte att det kanske var corona, men det har det tydligen varit. Då visade det sig att föräldrarna har också antikroppar och de har inte ens varit sjuka.
Uh-huh.
Så det är ju märkligt och det är skönt när man har det. Och några som faktiskt har haft, och det här kan jag säga för att lugna alla då som är äldre och väldigt, 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 väldigt oroliga för att få corona, så kan det vara skönt att veta att även om du är 80 plus så kan du klara det. Mina föräldrar har båda två haft corona och har nu antikroppar.
Mm.
Vilket jag tycker är fantastiskt. Mm. För att det betyder att vi kan fira jul tillsammans och kramas igen.
Mm. Mm.
Gud, jag har inte kramat mina föräldrar på...
Men berätta, hur var deras resa då, skulle du säga? Var det jobbigt eller var det som en förkylning? Eller?
Det var som en förkylning. Så att det var jag som sa till mamma att du måste nog ta och testa dig. För hon sa att ja, men jag... vad var det? Hon hade lite hosta, ont i kroppen. Och så hade hon feber en dag.
Mm.
Och sen gick det över och så... kände hon såhär, nej men nu börjar jag känna mig bättre. Ja, men du måste ändå testa det. Så jag ordnade det här testet som man skickar efter via vården. En taxi som kommer med ett test och så testar man. Och så åker taxin tillbaka och sen får man besked via sms några dagar senare. Och då hade ju hon corona. Och då testade vi även pappa. Och då hade han också. Och nu har jag skickat hem då folk som kommer hem och testar som vi använder oss av i produktionen. Som man betalar då själv. Och då hade de antikroppar. Så det är ju fantastiskt. Det är ju jättebra. Och deras symptom var inte... Alltså pappa trodde inte... Han bara, men jag är inte sjuk alls.
Mm.
Och de är ändå 83 år. Och har ju faktiskt mamma... Både mamma och pappa har liksom haft lite så här hjärtproblem och så. Men det är ju ändå otroligt. Jag är så lycklig och glad och tacksam.
Så nu är de liksom friska igen. De är tillbaka, med i matchen igen.
De är med i matchen och de var inte direkt sjuka. Jag ringde ju varenda dag och var ju, man blir ju jätterädd. Man bara, nej. Och jag testade mig och alla andra testade oss. Ingen annan i familjen då som hade smittat dem. Och det är skönt att veta. Men läskigt ändå när det väl sker och man ringer varenda dag och är så rädd. För man tänker då nej, jag vill ju inte att just de skulle bli smittade eftersom de då är 80 plus.
Mm.
Men de, hej, vi mår så bra, sa ja, det är bra, vi är hemma, nej det är ju. Pappa bara, jag är lite förkyld, men det är allting. Så att klart att jag vet att alla inte klarar sig, och det är ju det som är svårt med den här sjukdomen, att har du underliggande sjukdomar eller någonting så kan den ju drabbas jättesvårt. Men det verkar ju nu som att den nya omgången, och jag pratade också med läkare, och hon sa att viruset har muterat sig och det är mildare nu, vilket är otroligt.
Och kanske sjukvården också vet lite hur man ska agera, men jag tror det, får man problem, allvarliga problem, så ska man snabbt in, för att de kan sätta in åtgärder som kanske kan undvika IVA och alltså
absolut. Det mest fruktansvärda. Och jag tackar Gud att mina föräldrar inte blev mer sjuka. Ja. För jag förstår att det inte är alla som är så lyckligt lottade.
Men det känns ju så jäkla hemskt när man sitter och lyssnar på nyheterna. Igår var ett långt reportage om det är luftburet eller om det faktiskt kan ta sig vidare. Man hade kollat reflexsystemen på sjukhuset och visade sig att det hade tagit sig långt upp, långt ifrån där själva patienterna låg.
Mm.
Om det då kan vara luftburet och inte bara droppsmitta liksom. Så, och att man inte behöver vara nära varandra, och då bara, men gud, då kommer det här aldrig ta slut. Och så pratade ju Trump också, han har ju inte pratat om att han har blivit bortpetad, men han pratar ju om det här med corona, hur de ska agera med det här vaccinet som kommer. Och jag är ju inte speciellt bekväm med, du vet ju hur jag är, antivaccin när man inte har testat ordentligt. Och det säger ju de som har tagit fram det här vaccinet också, att det har inte testats nog egentligen. Det har ju framhastats.
45 000 liksom. Människor har testat det på, va? Eller?
Ja, jag vet inte. Men alltså, experter säger också, eller så här, immunologer, att...
Jag förstår aldrig att livet,
det går inte. Och jag skulle aldrig ta det själv. Men kanske om de som jag håller av som är i riskzonen, att jag skulle rekommendera.
Nu ska jag säga, jag vet inte vad jag fick siffran 45 000 från. Antingen så är det så eller också...
Nej, men även om de testar på människor nu...
Så tror inte på mig.
Ja. Nej, även om de testar på människor nu så har det fortfarande inte blivit en långtidstest, förstår du? Hur reagerar du om ett år? Hur länge är man immun? Och ska man då utsätta sig? Eller, Eller vad händer om 10 år? Liksom. Mm. Fortfarande jag då som brinner för narkolepsifrågan. Den här sprutan tog ju min dotter och alla då andra svenskar, eller många svenskar, 2009. Fortfarande är det 2 i månaden som drabbas nu av sprutan som togs 2009. Förstår du hur lång tids
fruktansvärt
det kan vara? Mm, men i alla fall, en dröm såklart vore ju att det finns ett vaccin snart. De säger ju att de har kommit långt liksom. Flera olika har kommit långt till och med. Mm. Så att, ja.
Nej, men och jag tror att vi måste liksom lugna ner oss med det här. Du måste tvätta händerna, håll avstånd och liksom, men att man inte ska få umgås med sina nära och kära, och att man, folk tror att man ska stänga ner hela sin verksamhet, att du och jag ska sluta jobba och vi får inte sitta i samma rum och podda. Eller, du kan ju inte be folk att sluta jobba. Det är ju jättemånga människor som försörjer sig på att arbeta i våra olika produktioner. Och jag menar, då ska du stänga ner Nyhetsmorgon, för de ska inte sitta där och ta emot gäster varenda morgon. Ska du stänga ner alla restauranger, alltså det går inte. Det här är, vi måste försöka göra det bästa vi kan för att minska smittspridningen, men samtidigt hålla liksom, Sverige som land och ekonomin flytande. Och att folk får in pengar till hyran, såklart.
Ja, för det är skrämmande det som händer. Mm. Men jag läser här, forskare som talade om det vaccinet säger att det är en sensation. Och att det är resultat som ingen har vågat hoppas på. Samtidigt som mitt i det här jublet så kommer ju varningar att vaccin bygger på experimentella genmetoder som hittills aldrig används på människor. Eller att ingen vet hur effektivt det skyddar äldre personer och andra sårbara riskgrupper. Så att det är ju en gambling, men kanske en gambling som man ska ta. Det
ja. Vet jag inte.
Men om vi ska lämna det tråkiga, alla pratar ju corona nu. Vi ska ju bara nämna presidentvalet lite kort nu när vi nämnde Trump. Jag ändå blev så jäkla glad. Det är säkert många som har hört Kamala Harris tal om kvinnor. Och hon fick ju så många frågor för att hon var första kvinnan. Men kan vi bara lyssna på när hon pratar? Mm. För det här blir pepp.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition. Lead with conviction. And see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way.
Och hon är som girl power.
Ja, och tänk om Biden då, som känns lite gammal och skruttig, det gör han ju. Mm. Tänk om han liksom dras tillbaka och så tar hon över. Hur coolt vore inte det?
Åh, det vore så häftigt med en kvinnlig president och en från flera olika kulturer också som hon är ifrån. Nej, men alltså, det är så konstigt det här att han fortfarande inte har erkänt Biden. Och tror att man ska göra om röstningen. Ja, men han leder ju med alldeles för mycket. Så att, det ska bli mycket spännande att se den dagen när Donald Trump erkänner eller inser att nej, men jag måste lämna över. Vad händer annars? Kommer de att tvångs?
Ja, men hur de ska få ut honom ur Vita huset? Bara, så här,
kommer
de liksom...
någon och bara, hörru, nu ska jag packa dina väskor. Uh-huh. Nu räcker det. Det kommer bli som i Paradise Hotel. Det kommer in någon i Vita huset och bara, jag är hemskt ledsen Donald Trump, men du har blivit utröstad och vi måste be dig att packa din väska och lämna huset.
Vad händer med Melania? Är hon kvar i huset då med de andra deltagarna eller?
Hon kommer ju skilja sig och dansa ut därifrån när hon är fri.
Gud vad roligt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, men mitt i skrattet så ska jag faktiskt berätta om min vecka. För som jag sa så hade jag ju sista inspelningsveckan med Sofias änglar. Och den var otroligt viktig. Och
var det Sofias änglar eller Sofia?
Ja, det är den här återföreningen. Mm. Ja, precis. Återföreningen. Och vi åkte tillbaka till en familj som vi var hos för 9 år sedan. Mm. Och då, när vi var hos dem, så deras dotter, då hade de förlorat. Och då pratade de inte riktigt om vad som hade hänt. Mm. Men nu har de landat lite i sin sorg och vill göra skillnad med sin historia. För att deras dotter Nathalie blev mördad av sin pojkvän, eller ex-pojkvän. Hon hade precis gjort slut och skulle flytta därifrån. Oh. Och pojkvännen reagerade på så sätt att han tog hennes liv. Då. Mm. Och de hade inte sett något spår av våld innan.
Nej, liksom. Så de var aldrig oroliga för hennes skull.
Nej, det var ju en jobbig separation, men det har man ju hört talas om
han
tidigare.
Han såg svart. Ingen annan skulle ha henne. Liksom.
Och vad som exakt hände, det var mycket diskussioner för att dagen efter det här hade hänt så tog han sitt eget liv. Så då blev det så svårt för familjen att få svar. För då blev det också svårt att få ut obduktionsprotokollet eftersom han var död. Det blev en låsning där i systemet. Men det fick de sen, tack vare Sofias änglar faktiskt, så fick de möjlighet att ta del av sin dotters obduktionsrapport. Men nu när jag kom till dem 9 år senare så valde de att inte ha läst det, utan de istället bad en annan person läsa, en nära till familjen läsa, och så ställde de frågor, för de ville inte ha bilder.
Men de visste inte hur hon dog. Kanske sant.
Ja, så att mamman speciellt där, ville få svar men ville inte läsa allt. Så att, men det kanske kommer, nu får de i alla fall möjligheten. Men i alla fall, vi åkte tillbaks då till den här familjen som är helt, de är helt fantastiska, den här familjen. Och pratade om det här och just våld i nära relationer, hur vanligt är det, till och med galopperar under nu corona, och så många kvinnor primärt, även män, men mest kvinnor har otroligt tufft och hamnar i en situation, målas in i någon slags situation hemma som de känner att de inte kan ta sig ut. Så att jag var då och besökte en kvinnojour. Jag har inte varit på en kvinnojour förut och fick ställa alla de här frågorna. Vad kan man göra? Vad ska man göra? Om du till exempel anade att jag blev slagen här hemma. Och hur ska man agera som vän? Hur ska man agera när man är utsatt och så vidare? Och jag tänkte bara ta några minuter och summera det jag tog med mig. För att det här känns ju som ett så viktigt ämne. Det var ju, jag tror, 22 kvinnor förra året som dog. Alltså blev som Nathalie dödad. Mördad av
pojkvänner
eller män. Liksom. Mm. Men framförallt så är det ju ofta superskärmiga, härliga män som i början, det är en stor förälskelse. Och som sagt, men säkert så kommer det här. Och,
när man, ägande
behovet. Ja, och de säger förlåt och jag ska bättra mig och det ska inte hända igen. Och så händer det igen och så händer det igen och så händer det igen. Och det byggs upp någon slags skam för att man inte har sagt någonting och gjort. Och att man kanske har en fasad mot vänner och jobbet och man vill inte vara den här som tillåter det här hända. Liksom. Men då sa de att det är så viktigt när man råkar ut för såna här saker och även verbalt våld. För det är så lätt, säger de också, att man fokuserar på det grova våldet. Mm. Alla blåmärken och brytna reben och allt det där. Men också att ens man kallar en jävla hora eller jävla kärring. Det är inte okej heller. Alltså det börjar på något vis ofta verbalt. Och man måste säga stopp med en gång för att det liksom eskalerar. Men det som de säger är så viktigt att spara bevis. För sen om man får kraft och mod och hjälp att anmäla i ett senare skede så är det så svårt, för det är ofta ord mot ord. Så man ska spara bilder, ta bilder, ljudinspelningar, telefonsamtal, sms. Samla på dig det där. Mm. Kanske till och med inte i din egen telefon. någon annans telefon, skicka till någon annan.
Det tror jag
för att de tar ju ofta, för det är ofta svartsjuka inblandat, de tar den där telefonen och går igenom det.
Gud ja. Så det är ju inte bra att ha i sin egen telefon, utan spara ner och skicka direkt till någon annan och radera att det finns.
Det
kan ju utlösa...
Det kan utlösa
ännu mer aggression. Ja.
Och sen så frågar jag dig, men vad ska man göra då om man anar, om du skulle ana någonting med mig? Då ska man fråga, jag ser att någonting, och även om jag eller den som är utsatt då förnekar, nej, det är bara, jag har sprungit in i en dörr eller sprungit in, jag har gjort allt det där. Som de här dåliga ursäkterna som alla vet ingen går på liksom, så ska man ändå fråga. Jag vet, jag ser att någonting inte är okej. Jag finns här, och sen så finns det ju kvinnojourer också såklart, men att man då inte blundar för det här och även ifrågasätter hos mannen. Vi säger nu, alltså det här är ju hypotetiskt, min man är jättesnäll och slår mig inte, jag lovar. Men om du skulle se att något var fel här, då säger jag till Magnus, vad är det du håller på med? Jag ser att du gör det här, jag tror inte att du ska komma undan med det här. Nej. Att man liksom vågar också gå hela vägen, för det är ju också många som håller förövaren om ryggen. Det pratade vi om mobbing för några avsnitt också. Så det här är ett så viktigt ämne. Så när jag var där, jag var verkligen så här, hatten av till de här kvinnojourerna som finns där, hjälper. Det var ju skyddat boende för många. Det var ju på en hemlig plats för att kvinnorna ska kunna känna sig säkra när de kommer dit, så att inte de här männen ska kunna hitta det här stället. Och många av de här jobbar ju ideellt. Det är inte någon som får betalt för det här, utan de hjälper de här kvinnorna och finns där dygnet runt. Och det är så mycket kärlek. Och sen alla dessa barn som bevittnar våld i hemmet. Det är ju också hur det påverkar dem. Så jag vill bara säga att det finns många kvinnojourer, men jag hittade en nu på nätet. 020 50 50 50 kan man ringa. Både som anhörig eller som utsatt, för att få hjälp och kraft och mod. Och också inte känna sig så jäkla ensam. För man fattar ju att de är rädda. Förstår du? Att om jag är utsatt för det här, om jag går och polisanmäler och det inte tas på allvar och han får reda på det, då blir det ännu värre. Ja. Eller vad blir straffet? Några månader, villkorligt, ut igen, och så blir det ännu värre. Så att jag förstår ju att det här är sjukt läskigt. Men man måste stoppa det innan det går för långt.
Bra.
Amen. Sagt. Nej, jag förstår att jag pratar lite. Men jag bara känner att det var så viktigt. Och jag bara känner, med Sofia Stengler så kommer jag nära såna ämnen. Så jag börjar ju brinna för det här. Så att det blir liksom...
Ja, nej, bra. Det är oerhört viktigt.
Vad har du gjort i veckan? Kanske något roligare.
Men gud, vad har jag gjort i veckan? Jag försökte få med dig på en staycation på Ellery. Jag och Emilia tog ju in där. Och det var också sjukt coronasäkert. Det var ju andra på hotellet. Men absolut inte så många. Eftersom det är inte så många som... hotellen går ju också jättedåligt i dessa tider. Så att vi hade ju liksom hela spat för oss själva. Och sen gick vi inte upp till restaurangen. Så vi blandade oss inte med andra alls. Utan vi var verkligen bara vi hela tiden. Och det vill jag verkligen förtydliga. Så att inte folk tror att man håller på och alltså även om man rör sig ute eller är social eller inte sitter inlåst. Så kan man vara det utan att se till att bli smittad. Det går ju väldigt bra liksom. Och vi två träffar varandra hela tiden. Och vi hade coronatestar oss också hela tiden. Men det var väldigt trevligt. Nästa gång måste du följa med.
Ja, gärna. Nu är inspelningen klar, så nu har jag lite mer tid. Nu kommer jag säkert hänga på dig hur mycket som helst.
Ja, och då måste vi få med dig och kallbada.
Oh no.
Ja, för vi badade ju havet där. Alltså, jag har ju tidigare badat i Kottlasjön, men det är ändå en insjö.
Alltså, riktigt, nu måste jag fråga här igen. Jag som, även på sommaren när det är kallt i vattnet, när jag går i med fötterna så gör det ju ont i fötterna. Alltså det skriker ju, och mina fötter skriker, är du dum i huvudet? Hur kan du liksom hoppa i hela du liksom?
Jag vet inte, men det är skönt och uppfriskande. Sen ligger man i ett tag. Och tills, nu var det verkligen så att fötterna bara, du vet, man bara känns så här, nej, men nu.
Men hur länge ligger du i då?
Nej, men alltså, vad kan man ligga i? Gud vad svårt att säga om det, men kanske max en minut. Jag tror inte man ligger, eller jag låg i längre.
Doppar huvudet?
Nej, det vill jag faktiskt inte göra, för då är jag rädd för att jag ska bli förkyld. Ja. Så jag brukar köra med mössa. När jag badade med Bianca för några dagar sedan, då låg jag i hur länge som helst. Därför att hon sa så här, men du måste hoppa i först så kommer jag efter. Så jag gick ut på den här alla stegen och hoppade i vattnet. Och så sa jag, kom då. Då sitter hon på den här stegen och bara, nej, vänta, jag vågar inte. Och jag bara, vänta Bianca, nu håller jag mina fötter på att domna av. Nu får du bestämma dig, för annars får du flytta på dig så jag kommer upp. Nej, men vänta, jag ska. Så satt hon så här till slut, jag bara, men herregud.
Det är så det kommer bli med mig.
Ja.
Men hon kom i.
Hon kom i till slut. Ja. Först fick jag benen att flytta på sig, för då hade jag säkert legat i 5 minuter. Och jag bara... Och då värmde jag mig ett tag. Och sen sa hon, okej, jag gör det, men bara om du går i först. Och då gick jag i igen.
Men då kanske det känner sig varmt då? Eller andra gången?
Nej, det tror jag inte. Det är ju kallt, men det är skönt kallt.
Men vad tyckte hon då om det? För hon är ju då som jag.
Ja, men hon var verkligen så bara i och sen snabbt upp. Men hon sa det också som det är, att efteråt så står man inte huttrar och fryser, utan man blir liksom varm.
Mm.
Och sen vet vi att det är ju bra för immunförsvaret, det är bra för hjärtat, det är bra för förbränningen, det är bra för liksom...
Ja, men okej då, jag har ju inte så mycket att göra, så jag har inget att skylla på. Jag provar.
Jag provar. Gud vad roligt. Ja.
Men jag ska ju då hålla en gala nästa vecka, så jag kanske har lite körigt ändå, så jag kanske inte kan bada. Jag är bara skyller på allting. Nej, men jag ska leda en gala som heter Årets nätängel. Och det sänds, det brukar inte vara på nätet, men nu då coronamässigt så är det. Och det är så himla bra. De har gjort den här galan tydligen sedan 2015. Det är något försäkringsbolag som heter My Safety som delar ut priset till då de som visar kärlek på nätet.
Mm.
Istället för att fokusera på de som hatar trollen som vi båda kan vara utsatta för ibland. Så tycker jag det är så himla fint att vända på det. Att ge pris då till de som faktiskt premierar att man kan vara snäll på nätet.
Ja, jättebra. Du talade in någonting till den här galan.
Ja, precis. Nej, men jättefint. Och galan kan ses på Facebook. Jag kommer lägga ut länk sen på mitt Instagram. Men söndag den 22 november klockan 8 så kommer det vara som en livesänd gala. Där man får se de som faktiskt har gjort ett fantastiskt jobb. Och jag blev lite, bara när jag har läst på om den här galan, lite inspirerad och sporrad liksom.
Mm, mm.
Så det var någon som skrev på mitt Instagram igår och skulle vara elak. Istället för att bara vara elak tillbaka så känner jag sig, men kämpa på, jag fattar att det är svårt i de här tiderna. Att förstå att man inte hela tiden tänker och skriver idiotjävel som man tänker. Att när någon är elak mot en, då har man ju lust att bara fräsa tillbaka. Men det är bara, vänd andra kinden till. Annars bara blir det som en snöboll av hat överallt.
Ja, men jag hatar inte på mina hatare. Man märker att det är corona för att folk sitter instängda och har inget annat att göra än att vara bittra och sitta och kommentera anonymt på andras bloggar i mitt fall, eftersom jag har blogg. Och jag har ju typ så här 60-70 kommentarer på varenda inlägg, och det är ju så mycket troll och allting.
Mm, mm.
Och ibland svarar jag tillbaka, inte med hat, men liksom med något roligt. Jag är ju ganska bra på att vara lite sarkastisk och sådär. Mm. Men ibland känner jag också att det lyser igenom hur dåligt de mår liksom. Och hur bittra de är och hur rädda de är och allting. Så att då får man ju... Men jag har en som är väldigt roligt och skriver elaka kommentarer på varenda inlägg. Och sen svarar hon eller hen sig själv, det är ju tjej såklart. Och glömmer bort ibland att jag ser ju IP-adressen, så jag kan ju lätt se att vänta, det här är ju samma person som skriver svar på sig själv. Och sen när jag svarar något så skriver jag så här, du behöver inte svara mig, för jag läser inte dina kommentarer ändå. Okej.
Okay.
Ja, okay. Så att hon går in på min blogg varenda dag, men hon läser inte vad jag skriver. Och jag tittar inte på Wahlgrens värld, men i senaste avsnittet när du gjorde så där, då var du dum i huvudet. Man bara, men du tittar ju inte på programmet, sa du ju. Men det är hemskt. Och jag kan säga, vi har pratat om tidigare, och jag har skinn på näsan, jag klarar mig. Men det är hemskt med nätmobbing och hat mot dem som inte har samma självkänsla.
Mm.
För det är det handlar om. Att har man dålig självkänsla, då är man ju otroligt...
Bianca har ju varit så utsatt. Och jag kan ju tänka mig att hon, som är helt fantastisk på alla sätt...
Mm.
Hon är fantastisk som förebild. Hon är verkligen, verkligen hur cool som helst. Och då får du en sån här hat av kärringar i vår ålder.
Det är vår ålder, det är de som är värst. Ja. Alltså unga tjejer lär sig att sprida kärlek faktiskt. De lär sig att hylla varandra och stärka varandra och allting. Men vår generation, fy fan vad det finns mycket bitterkärringar där ute alltså. Så lär av de unga, säger jag.
Nu ska du få present.
Ska jag få present?
Men jag har ju släppt en helt ny liten kollektion av mina smycken i veckan. Och det är så jäkla häftigt. Det här kan jag tänka, jag drar paralleller till när du kanske skriver en låt, sjunger in en låt. Det är en lång process. Och sen helt plötsligt så kan folk lyssna på den.
Ja, superfin bild, snygg.
Ja, det
Sofia.
Är det verkligen. Men just det här idén om det här smycket kommer jag på kanske för ett halvår sedan. Jag tycker det ska vara kul. Ja, men du måste öppna så jag kan prata om vad det är.
Nu är det en liten ask och det står Sofia Wistam på den. Och här i ligger då ett armband med berlocker.
Precis, och det roliga då, hoppas du gillar, det här är ett armband. Jättefint. Det finns även halsband, men man har de här lösa. Och då tänker jag att man ska samla på sig sina år. Som har varit betydelsefulla. Och så kan man samla, det kan vara kul som doppresent, eller födelsedagspresent, eller studentpresent, eller få barnpresent, eller bröllopspresent, du vet.
Ja!
Så att nu har jag satt ihop.
Och kvinnomärket.
Ja, precis. Ja, och så dina barns årtal.
Och det har jag alla mina barns årtal när de är födda. Och 2015 födde jag inget barn. Vad är det?
Det är podden. Då startar vi våran podd. Nej, men jag hoppas att man kan samla de här. Nu sätter jag på Pernilla.
Åh, vad fint. Nej, men gud vad fint, tack snälla. Det där påminner jättemycket om ett armband jag hade när jag var liten. Som jag fick av min farmor. Mm. Där jag satte på olika berlocker. Och att de betydde något. Oj, Sofia är lite full här. Åh, vad fint Sofia. Lite tack tight snälla.
Nu. Nej, men då känner jag att det var lite roligt att man kan samla på. Verkligen. Eller så kan man ha en också. Jag tycker det finns ju coola, det finns hjärta och stjärna och allting sådär.
Superfina.
Så kan man ju...
Och skönt att det var så lätt och inte tung, utan att det känns bara som ett liksom, som en andra hud.
Mm.
Nej, tack så hemskt mycket Sofia. Vad gullig du är.
Och här finns det lite fler halsband eftersom du tappar bort det du får.
Jag är glad, men jag är så slarvig. Jag tappar bort så mycket grejer.
Det här framförallt vet jag att du har saknat jättemycket.
Åh, får jag tillbaka det nu? Det där med alla barnen. Ja, gud vad du är gullig. Jag ska ta på mig det på en gång. Och till mitt försvar så ska jag säga att vi som filmar, det värsta ljudteknikerna vet, det är när vi har halsband på oss. För de slår mot micken. Och då tar jag av mig halsbanden och lägger dem på olika ställen. Och det är precis som mina läsglasögon. Så att jag vet... Jag har säkert ett sånt här någonstans, men jag har faktiskt letat nu. Det är ju nästan ett år sedan jag fick det. Så att jag blev jätteglad. Det är det här guldhalsbandet med då olika ringar som symboliserar mamma. Den stora i mamman och de andra i mina fyra barn. Jag älskar det.
Ja, tack.
Tack så hemskt mycket.
Ja, du har visat en punkt jag ser.
Ja.
Nu blev det lite reklam.
Och så det här fina också med...
små ringar där. Nej, men jag tycker det är så roligt. Alltså, jag har ingen ambition att bli som något jättesmyckesföretag. Men just att ha lite smycken som folk kan ha så här, som kraftsymboler.
Ja, det finns inte en mamma som inte har ditt mammasmycke, tror jag. Det har du lyckats otroligt bra med.
Nej, men det känns kul att ha, att man kan pilla på det och tänka på sina barn. Och
ja, får jag säga en sak också, göra lite reklam för jag är ju med i Caroline Rosmarks kalender.
Så snygg bild!
Tyckte du det?
Ja, men du är så sexy. Alltså, om jag får säga det,
jag var lite nervös för att det skulle tas emot. För att,
men berätta, du måste berätta vad det är först.
Carolina Rosmark är en fantastisk fotograf som gör otroliga porträtt på kvinnor och män. Hon har då under flera års tid gjort en kalender varje år där hon då fotar olika stora kända personer. Allt från skådespelare, artister, idrottsmän, politiker, programledare, otroligt blandat kompott. Men det som det ska vara är att det är kvinnor som hon tycker liksom är starka kvinnor eller starka män eller någon som har gjort någonting. Och bra. Och pengarna då går alltid till någon välgörenhet, och i år så går pengarna till Fryshusets organisation för ensamstående mammor. Som har det väldigt tufft nu så här i coronatider och juletider. Så att det är väldigt bra att de kan få hjälp då ekonomiskt när man köper kalendern. Och då gör hon varje år så tar hon då och försöker göra om personen till något den inte riktigt är. Och då sa hon till mig så här: Pernilla, jag skulle vilja göra dig riktigt sexy. Jag bara, ja tack, man har kommit så långt att man ska göra om mig till något jag inte är.
Du bara, jag var faktiskt Sveriges sexigaste kvinna en gång för 20 år sedan.
Ja, men så vi tog en bild hemma hos henne i soffan som jag tycker, och de flesta också, det är skönt att utstråla liksom mod och styrka och så. Men den är ju avklädd och sexig, absolut. Men på ett liksom... på ett girl power sätt.
Men det häftigaste tycker jag då var ju att du frågade mig så här, när du hade tagit bilden, att för Caroline vill inte retuschera den. Eller hon frågade, vill du retuschera den? Och du sa nej. Och den är så fin oretuscherad för er som ser den här bilden. Så att det är liksom Pernilla ofixad. Mm. Och det tycker jag är häftigt. För det är nog inte många som lägger upp raffbilder på sig själv ofixat. Liksom.
Nej, och jag tyckte också när hon frågade, är det okej? Okay? Och jag bara såg bilden och bara, ja, absolut. Och
grejen är bara jättefin.
Ja, och det är så här, man ser lite, man har lite prickar på huden och det är, man har inte tagit bort de här veckan som man liksom kanske gör om man gör en professionell bild annars i vanliga fall. Mm. Men det kändes väldigt kul och skönt. Så att den bilden kan ni då se på ja, mitt Instagram, men också då på Caroline Rosmarks hemsida där man kan köpa hela kalendern, för det är fantastiskt. Alltså hon har den bilden på Sara Larsson som hon har gjort som en 1800-tals kvinna med sån här vit peruk och det är så vacker och det är så mycket fina bilder. Så att, ja, och jag kan säga det är så 12 stycken då kvinnor, så olika kvinnor som gör då en för varje månad.
Vet du vad jag läste i veckan också?
Nej.
Det var ett hjärta som skulle flygas till en patient på ett sjukhus i Los Angeles.
Men jag
Kalifornien.
Såg det klippet.
Det här känns ju som vad heter det? Grey's Anatomy nästan.
Mm.
Alltså den här helikoptern kom då med det här hjärtat, så krascha helikoptern av någon anledning fruktansvärt på sjukhusets helikopterplatta. Sen då, trots att det kraschade helikoptern, så lyckades de klara hjärtat. Då tar någon då i vårdpersonal och då ska skynda till operationen med hjärtat, snubblar. Va?
Ja.
Men alltså med hjärtat så snubblar han.
Tappar hjärtat.
Ja, tappar hjärtat som togs emot på en metallbit och ramlade omkull. En annan person tog då hjärtat. Trots det så fortsatte det donerade hjärtat att pumpa och kunde transplanteras.
Ja, det är helt otroligt. Bara,
vilket jäkla hjärta den personen.
Ja, men först klara helikopterkraschen.
Ja.
Sen då klara att han springer in med det och snubblar, tappar ner marken. Vad är det för ett starkt jävla hjärta alltså?
Wow.
Kan man säga att han hade hjärtat i halsgropen då, eller?
Oh. Och sen så läste jag också om en förskola i Kronoberg, där är det då en person som har skrattat så högt på förskolan så att en praktikant från Linnéuniversitetet fick problem med öronen. Alltså han blev hörselskadad av den här personens
var det Laila Bagge
skratt? Nu har då kammarkollegiet beslutat att praktikanten får 55 000 ersättning av staten. Kollegan satt bredvid praktikanten då.
Nämen.
Och ska ha skrattat så högt så att studenten har liksom fått ständigt tjut i öronen.
Men det är sjukast jag har hört.
Det är helt galet.
Fast jag också, det sjukaste, jag vet inte om vi berättade det i podden när jag var och käkade lunch med mina kompisar Hanna Hedlund och Malena Laszlo, bland annat. Och Malena har ett sånt där starkt skratt. Hon skrattar liksom så här typ.
Mm, mm.
Ja. Men vi sitter och äter lunch på en restaurang och vi pratar om roliga saker och allting och skrattar allihopa.
Mm.
Och då kom servitören fram och sa, ursäkta, skulle ni kunna sluta att skratta, för att det sitter ett par vid bordet där borta som klagar. Och då bara känns det här, nej men herregud, det är mitt på dagen, det är lunch.
Och man sitter ju inte ens så tajt, det är ju inte någon hörselskada på gång där.
Nej, verkligen inte. Och vi sitter och har roligt och skrattar. Då är det ju ett par som är olyckliga och sitter där och har en skittråkig lunch. och har ingenting att prata om eller någonting. Och då stör de sig på att det sitter ett gäng glada tjejer där och skrattar liksom. Och det var ingen alkohol inblandat eller något, vi drack ju Cola Zero. Så bara att vi skrattade för högt.
Mm. Och sen vill jag ge tips så här i coronatiden när man inte kan resa så mycket.
Ja.
I Tokyo, det här tycker jag de ska börja i Sverige, så kan man betala en resebyrå så kan ens gosedjur resa runt i världen.
Nej men gud, så dumt. Det är så dumt. Det är superdumt.
Men jag menar, om du har någon biljett nu du måste vaska så, kan sätta en gosedjur. Man kan sätta Undino.
Sammy
kan åka en sväng.
Nej men gud. Apropå det, de är otroligt hårda nu i Spanien, för att man får inte åka emellan provinserna, heter det väl.
Nej.
Så att Susanne då, min kompis, och hennes man Peppe, de har ju flyttat ner nu och ska ju vara där liksom i ett halvår. Och då så bor de i Marbella, och sen så skulle de åka till min by som ligger i en annan provins. Jag tror att jag säger rätt, jag säger provins. Benavis. Och då så när de, för att de skulle hämta några stolar som de har fått av mig och lite porslin och sånt där. Och sen när de åkte, och de tänkte inte mer på det, så de åkte dit och sådär. Och sen när de kom hem igen så var det någon som hade skrivit på hennes Instagram. Men bara, gud, att ni fick åka så, ni åker ju mellan två provinser, det är förbjudet. Det är 600 euro i böter om de hade blivit stoppade. Och de bara, var det inte en tanke på det liksom?
Ja, de kunde köpa nya stolar istället.
Ja, och det är inte så... alltså det var ingen fara så, de åkte inte smitta någon, för det var ingen i mitt hus, om man säger så, utan de åkte bara direkt från sitt hus till mig, hämtade stolarna och åkte tillbaka. Ja, men vi ska väl också avsluta podden med att hylla och hedra Sven Wollter, som tyvärr gick bort i corona här. Oerhört sorgligt att han drabbades. Nu hade han då visserligen KOL sen innan, berättade familjen. Så han hade ju en underliggande sjukdom, men ändå otroligt sorgligt. Och jag minns honom för att han gjorde en serie som heter Raskens.
Just det.
På tv. Och min farmor var ju faktiskt, både min farmor och farfar var skådespelare, för de som inte vet det. Och farmor...
Nej, men det är faktiskt inte många som vet det,
nej,
tror jag.
Nej, det tror jag inte. Så vi är ju en generation... även då tillbaka, det är inte bara mina föräldrar och jag och mina barn, utan det är även då min farmor och farfar. Och farmor spelade då Idas mamma. För det är det man kommer ihåg från Rasken, att han alltid ropade Ida! Ida! Är du sån nu igen? För hon blev med barn hela tiden. Men sen minns vi också, har du koll på vilka mer roller han har gjort?
Nej, men han har gjort massor med teater. Och
Änglagård var ju fantastisk.
Ja, med teater på Dramaten och Stadsteatern och Göteborgs stadsteater.
Och sen gjorde ju han en väldigt rolig grej tillsammans med Lena Philipsson 87, när de båda blev utsedda till Sveriges sexigaste. Och de var med Jakob Stege. Och Sven Wollter satt i en stol medan Lena Philipsson sjöng Teach Me Tiger och krälade runt hans fötter. Ska vi inte lyssna lite på det?
Eller? Teach me tiger how to kiss you. Show me tiger how to kiss you. När man hör det här, vad redaktionen tänkte liksom. Och att de gjorde det. Ja, vi har en idé här att... Ja.
Det hade inte funkat idag, nej, i hashtag MeToo. Men det roliga var att Lena återhämtade det där, eller reclaimade det sen i sin egen show. Så satt ju hon i en stol och sjöng Teach Me Tiger. Och så var det då kostymören, den manliga kostymören i showen, som visserligen var supergay, men ändå som krälade runt hennes fötter i ett par speedos.
Det var väldigt roligt om man hade varit Sven.
Ja, man hade fått honom.
Så roligt.
Nej, men det är otroligt sorgligt i alla fall. En fantastisk skådespelare och människa som vi minns och hedrar.
Det är konstigt när de där ikonerna försvinner. Men du, nu ska vi avsluta den här podden som det känns bra. Vi har berört viktiga ämnen och det känns fint tycker jag. Och nu ska vi lyssna på musik och du får välja precis vad du vill, Pernilla.
Men ska vi sluta med, eftersom vi då har spelat så mycket Benjamin Ingrosso från Så mycket bättre, så kanske vi faktiskt skulle kunna spela den fantastiska versionen som Lisa Nilsson, den tolkningen hon gjorde av Anna Diaz, också 100. För den är ju så fin. Anna Diaz version är också fantastisk, men
Nej, men alltså, jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på den.
Nej.
Det var roligt för Lisa la upp på sitt Instagram bara lite behind the scenes, inspelningen när de stod och spelade in den. Och bara det lilla klippet på Instagram, alltså behind the scenes-klippet, har fått hur många visningar som helst. För man vill liksom se när den där underbara låten spelades in.
Ja, är det så fint.
Men, och när ni lyssnar på det nu, jag vet inte om ni inte såg Så mycket bättre och hörde Anna berätta om den här låten, så kan man ju ha det med sig att den handlar ju om förhållandet som inte blev. Mm. Så det hon sjunger om är ju barnen som inte blev. Utan det är bara alla drömmar och alla framtidsvisioner man hade haft som inte blev av. Och då får den en helt annan innebörd faktiskt.
Verkligen.
Puss och kram på er. Ska du gå och bada nu?
Nu ska jag gå och bada och du ska följa med. Jag kunde höra barnen springa där på stigen. Vi var trötta men vi var glada. Jävla ungar, men de är våra. Fan vad fina. Ska
ska de inte sova snart? En puss på pannan, kom ihåg att du är bra. Aldrig trodde jag, aldrig trodde jag att vi två kunde hamna där. Två tvivlare som aldrig varit hundra. Aldrig trodde jag, aldrig trodde jag att vi två skulle våga. Aldrig trodde jag att jag skulle gå. Skåne, de kör lastbil, mormor sytte, någon säljer bilar, Perstorps AB, min farmor amputerar benet. Jag ville visa dig Brasilien, Corcovado, jag blev mamma, värsta divan, visste allt om riktig svärta, om att leva som man nästan rinner upp. Mitt i natten ska jag aldrig sova ut. Aldrig trodde jag, aldrig trodde jag att vi två kunde hamna där. Två tvivlare som aldrig varit hundra. Dig. För allt det gav oss ska jag alltid älska dig.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.